Och då, och det kan ju tänkas att det kan bli en sån, men frågan är bara om det inte kan bli ännu värre då. Vi vet ju inte vad dessa generaler skulle kunna ta sig till, så att den opposition vi känner till och kunde hoppas att den finns utanför Irak.
Mm. Men och till exempel i Sverige finns det 10 000 iraker, men den uppfattning man får att även här är många oerhört rädda för att öppet framträda som oppositionella.
Mm. Jo, jag menar, det är ju till och med så att man även utomlands inte vågar visa upp sig. Och hur ska det då vara inne i Irak? Men det är självklart att det är ännu svårare och ännu farligare.
Mm. Vi ska lyssna till nästa fråga, och den handlar just om arabernas syn på västvärlden.
Man har sett mycket reportage nu från Jordanien, speciellt efter de här robotattackerna från Irak på Israel. Och det är väldigt, väldigt fanatiska reaktioner och väldigt aggressiva reaktioner. Just mot västerlandet, västerlänningar. Jag undrar, framförallt varför är de så enormt fanatiska? För det är ju vanliga människor tydligen som är ute på gatorna.
Ja, varför är de så fanatiska? Och varför är hatet mot västvärlden så stort?
Jag tror att de har alla orsaker för att vara så hatiska mot västvärlden. Man börjar från 1916, man har delat ut arabländerna inte så som man har lovat. Man har styckat arabvärlden så på ett sätt som passar västvärlden och inte passar araberna, eller som man har lovat araberna. Idag har vi det palestinska problemet på halsen, och det är också tack vare först och främst västvärlden.
Mm. Sen är det ju att nu är det ju verkligen en pressad situation, en krigssituation. Vi ska ju inte gå och tro här att araber alltid och alla araber alltid går och hatar västlänningarna, för det har de ju inte gjort på något vis, tvärtom.
Det är västerländska bomber som...
Ja, nu i krigssituationen, ja. Det är klart. Det är inte konstigt alls.
Nej, men du menar att detta har börjat först i detta sekel sedan västvärlden har blandat sig?
Ja, det fanns fortfarande i slutet på 1800-talet bland till exempel egyptiska intellektuella, syriska intellektuella, stor beundran till för västerlandet, framförallt Storbritannien och dess parlamentariska demokrati som man gärna ville efterlikna. Man beundrade Frankrike, man beundrade den tekniska kunskaperna. Mm. Det är alltså första världskriget och som undan för undan har skapat alltså ett klimat där.
Frågan var ju också, är det mot västerlandet i allmänhet eller allra mest mot USA som hotet riktar sig?
Ja, på ett sätt är det naturligtvis mot USA, det kan man väl säga. Därför att USA symboliserar ju dels i USA nära lierat med Israel, och det är den gemensamma fienden som arabvärlden har i Israel. Och så känner man sig alltså lurad och bedragen och förödmjukad av framförallt USA. USA sätt att handla i FN till exempel, där man ju hela tiden då har stoppat med sitt veto. Alla FN-resolutioner som riktas mot Israel har ju stoppats av USA.
Och nu gör man ju jämförelsen. Om du drar lite kort, det handlar alltså om resolutioner i FN som har dels lovat palestinierna eget land på samma sätt som man gav Israel åt israelerna 1948. Och det handlar också om resolutioner mot Israel för att man ockuperade land efter sexdagarskriget.
Ja, och nu på senare tid hur man behandlar palestinierna idag. Mm. Där har ju USA faktiskt stött någon resolution. Vilket kan tyda på i och för sig också att USAs intresse för Israel börjar minska. Att det kan vara värdefullare för USA att ha goda kontakter med moderata arabländer som Saudiarabien, Egypten och så vidare. Men än så länge så i palestiniernas ögon så är naturligtvis, och i arabvärlden så överhuvudtaget, USA den som hjälpt Israel hela tiden.
Och vilka hinder är det? Varför har man inte satt kraft bakom de FN-resolutioner som gäller palestinierna på samma sätt som man nu satt eldkraft bakom FNs resolutioner om Kuwait?
Ja, dels har man ju aldrig kunnat genomdriva resolutionerna i säkerhetsrådet eftersom USA har stoppat dem. Men sen är det ju det att USAs stöd för Israel är av gammalt datum och är motiverat av att man, dels på pappret att man har lovat att aldrig överge Israel. Men å andra sidan så och det beror ju naturligtvis sin typ att inte Israel men judar i USA har ett stort inflytande, politiskt inflytande. Och den så kallade judiska lobbyn är väldigt stark. Och det påverkar amerikanska politiker. De ska ju ändå ställa upp i val, och då är det väldigt viktigt att ha den stora judiska befolkningen med sig. Nu gäller det i första hand faktiskt demokratiska presidenter och politiker, inte så mycket republikaner. Nu är ju Bush republikan, så han, egentligen borde han inte vara lika beroende av den här, det här stödet som demokraterna är.
Det faktum att Irak nu skickar bomber in över Israel och Tel Aviv, vilken betydelse kommer det ha för möjligheterna att lösa de här frågorna eller få till stånd det man mycket talat om, en konferens om palestinierna?
Ja, man kan ju säga att på ett sätt kan man säga att hela det här kriget nu kommer, när det är över, hur den slutar, att leda, tror jag, till en konferens i den palestinska frågan. Men den försvåras av det här, därför att USA och Israels band är nu ännu starkare. Ett tag var det lite så där kärvt mellan dem, men nu är det inte det. USA har till och med skickat dit personal för att sköta de här robotarna, eller antirobotarna. Och det är ju att banden mellan Israel och USA är starkare kanske än på länge. Och det försvårar ju för palestinierna, därför att man kan ju tänka sig att Israel mot att de avstår från att slå tillbaka, för det vill ju absolut inte USA, att slå tillbaka mot Irak, har fått löften, kanske, det vet vi inte, men om att USA inte ska trycka på för att få den här palestinska frågan löst, utan att man ligger lite lågt med den. Så det kan ju påverka detta.
Vi ska gå vidare då, och nästa fråga handlar om sanktionerna mot Irak. Fick de för kort tid på sig att verka?
Jag skulle vilja veta om de här sanktionerna hade hjälp, eller om det bara hade lett till att man hade svultit ut små barn. Det skulle jag tycka var mycket intressant att veta.
I debatten har man ju ofta hört att sanktionerna mot Irak hade behövt verka i minst ett halvår till om de skulle få någon effekt. Vad tror du om det?
Ja, ett halvår möjligen. Men det finns ju de som säger att det skulle behövas ännu längre tid. Och jag tror att det fanns inte tålamod för det, framförallt inte i USA. I och med att amerikanerna tog dit sina trupper till Saudiarabien och byggde upp hela den här krigsmaskinen där, så var det redan klart att här kommer att bli ett krig. Det kommer sluta på det sättet. Och då satt man ju också ett slutdatum för att pressa Saddam och säga, han fick så att säga en sista chans. Och han tog inte den, och så blev det på det här sättet. Men sanktionerna, problemet är väl det att sanktioner är ett dåligt vapen. Det har ju visat sig tidigare. Det fungerar inte. Det är många som säger att det är på det sättet. Möjligen efter åratal, men det hade man då inte tålamod.
Så man har bestämt sig att det är bättre att bomba dessa barn och dessa familjer?
Ja, dessvärre tycks det vara. Alltså, det låter ju hemskt, men det kan man ju säga att det är så. Och dessutom är det så att just den frågan här som ju handlade om att man skulle svälta barn och sånt, det är ju det som är problemet, att det vill man ju samtidigt inte göra. Alltså det är ju inte sanktionerna 100%, att man svälter liksom inte ut, och inte meningen, så att säga. Det går inte.
Nej. Men då är frågan samtidigt, gav man någonsin sanktionerna en chans? Eftersom det var så att man redan från början skickade dit så många amerikanska soldater som man rimligtvis inte kan hålla i väntan längre än så här.
Det kan man ju undra, men det är klart att det fanns ju de som trodde att det skulle räcka med ett par månader. Det talades ju i början om att de hade sån effekt, och det fanns ingen mat kvar, och det var ett elände, och inga reservdelar, och de hade ingen bensin, och de kunde inte använda sina flygplan. Nu visade det sig att allt det där fungerar ju alldeles utmärkt, så att det var en missbedömning där. Men det är möjligt att man trodde att på ett par månader skulle det här ordna sig, eller 5 månader som man då till sist fick på sig.
Men när du säger det här att sanktioner brukar inte vara bra, ändå har ju världen upprätthållit sanktioner mot Sydafrika i många, många år. Också utan att sätta in någon särskild kraft bakom dem.
Nej, men där har vi ju då, bakom de sanktionerna stod visserligen, men där är USA och Storbritannien till exempel, som ju hade och har väldigt goda förbindelser trots allt med Sydafrika, framförallt ekonomiska. Och de hade väl inte en tanke på att avbryta sanktionerna och gå till någon slags militärt angrepp mot Sydafrika. Så det är olika förutsättningar, olika utgångspunkter där. Det är skillnad på dessa två fall.
Sen är väl det värsta att fortsatta sanktioner gentemot Irak skulle ju inte ha drabbat Saddam Hussein eller männen kring honom eller armén, utan civilbefolkningen, vilket stor sinnesfrid.
Jo, därför kunde man inte riktigt genomföra dem, för det vill man heller. Det skulle se allt för illa.
Det skulle drabbat fel part. Mm.
Men Samir, du hade ändå önskat dig att man hade prövat detta.
Men man gillar inte sanktion i för sig, inte det heller. Det är en bra lösning, men jag tycker att man gav alldeles för lite tid för folk som man har försökt. Man såg att precis när kung Hussein eller andra som har försökt förmedla i det här. Då kom Bush framför tvn och pekade ut fingret. Nu I'm telling you Saddam. Så det är precis, man har den känslan att han försökte utmana den här situationen. Det verkar vara precis som USA hade bestämt sig i förhand. Nu ska vi in och vi ska ta den här, det här kriget. De hade bestämt sig, så allt annat var, man gjorde det bara för att försöka så att säga tysta andra länder, andra medlemmar inom FN. Det är den känslan som jag har i alla fall.
Det är rättvisans namn, även om man, det är USA som har lett det här och naturligtvis också lett vad som skett i FN, så får man inte glömma bort det faktiskt är FN-resolutioner, även den här som har lett till själva kriget. Men jag menar, det kan man säga att USA har drivit. Det var den drivande kraften bakom de här. Mm. Men man får inte bara säga att det är USA hela tiden.
För det, vi ska inte glömma det utpressning som har kommit. Jag menar, rent ekonomiska utpressningar mot de som har försökt hålla sig neutrala eller de har försökt förmedla en av länderna, till exempel Yemen eller Kuba.
Mm. Utpressning för att få med sig alla länder på FN-resolutionen.
Precis.
Väldigt lite får vi veta, och därför är det också många som frågar sig hur det går för civilbefolkningen i Irak.
Ja, hur får man fram maten? Jobbar människorna, så de producerar mat, kommer de till jobbet? Går man i skolan, kan man fungera, kan säga, kommer man till sjukhus? Ja.
Ja, hur kan vardagslivet fungera i ett land som nu har bombats nästan dygnet runt i en vecka?
Jag vet inte, jag har ingen militärutbildning, men jag kan gissa åt av det som man läser och det som man vet hur folk blir drabbade av kaotiska situationer här. Man märker till exempel om det är en liten strejk på tunnelbanan här, då nästan hela stan här stannar och fungerar. Det fungerar inte. Så tänk dig ett land som är ett tredje världsland, och då har vi maten, köttet och allt annat mat, så det mesta av maten, grönsaker, de finns inte, därför det finns inte el, maten ruttnar, så det finns inte el, man kan inte baka, det finns inte vatten, därför man har bombat vattenanläggningar, så det är rent kaos. Man, om nu ska man försöka föreställa sig Bagdad var i början på 1900, på 60-talet. I början på 60-talet Bagdad var 850 000 människor. Idag Bagdad är 4 miljoner. Och det finns inte den infrastruktur som man kan tänka sig, jag menar, att ta och flytta på dessa människor till andra städer. Och i så fall vilka andra städer.
Mm. Du tror inte riktigt på uppgifterna alltså, som säger att många har flytt och tagit sig ut på landet och kunnat söka skydd och så?
En liten del kanske, ja, men jag tror inte att det finns en möjlighet. Det finns inte de praktiska möjligheterna. Men det finns inte bensin, det finns inte vägar som är bombade. Maten finns inte, folk vill inte ge sig. Och sen det är inte alla som har folk ut på landet.
Sen är ju frågan också om de som drabbas verkligen fysiskt, antingen skadas eller faktiskt har dödats under den här första veckan, och det får vi veta oerhört lite om. Officiella källor säger under 100. Häromdagen så sades det att opposition påstår att det är 30 000 människor som har dött under den första veckan.
Det är mycket intressant faktiskt, därför här har man gjort konsekvent, har man tagit nyheterna som har kommit från Irak eller från de irakiska myndigheterna och EFN och i västerländska tidningar i median här. Man har försökt ta det och försöka söndra det. Här stämmer inte och det där stämmer inte. Men det enda information som alla har accepterat, det är faktiskt information om att ja, de irakiska myndigheterna säger att det är bara 90 som har dött. Mm. Och det är alla amerikanerna tagit till stöd av deras
lyckosamma
bombningar med intelligent bombs och mål.
Jag vill inte säga emot det, jag tror att du har rätt, men sanningen är att vi vet ju så ohyggligt lite om det här. Det finns ju då de senaste uppgifterna liksom som har kommit från en, låt säga i varje fall, någon neutral källa är då en engelsk journalist som kom ut därifrån bara för några dagar sedan. Han påstår att det finns mat. Bland annat därför att människor har lagrat hemma i sina hem. helt enkelt. Han säger också att en stor del av befolkningen har då lämnat Bagdad, och det kan ju vara så att i vissa delar av Bagdad där det är lättare att komma, folk som kanske har kontakter på landet eller har pengar så att de kan lämna stan och sånt, har lämnat Bagdad. Han påstår att det finns el och vatten, det är bara att det är ransonerat, men det finns och sådär. Och det skulle då, om det nu är riktigt, det vi inte vet, stämma med uppgifterna då om att de här bombningarna har varit så precisa och kirurgiska och kliniska som de hävdar. Och det tror ju till och med svenska militära experter då talar om det här, att det är möjligt att göra på detta sätt. Att träffa exakt det hus man vill träffa och sånt där. Men samtidigt så låter det orimligt att det inte skulle ha drabbat civilbefolkningen mer än vad de då som sagt påstår.
Också i USA har det ju kommit, säger man idag, att man börjar kräva besked om hur civilbefolkningen faktiskt har drabbats. Vi ska gå vidare till nästa fråga. Den handlar mer om turerna och spelet innan kriget bröt ut.
Jag tycker så att perspektivet på kriget har varit väldigt mycket att man har gett Saddam Hussein skulden för det hela. Man har inte pratat så mycket vilken mål det kan vara framprovocerat av USA för att få sätta dit honom en gång för alla. Och man kan fråga sig just var, för att USA hela tiden verkar väldigt pigg på att få kriga. Men det man har varit väldigt skicklig med är att få med sig alla andra. Vilket man ju, det här är ju första gången i historien egentligen som man har så stor uppslutning bakom ett krig.
Samir, du var inne på detta lite tidigare. Jag skulle vilja fråga dig, Bosse, också. Kan det ligga någonting i detta att Irak faktiskt blev provocerat av omvärlden, USA och de rika oljeländerna runt omkring att invadera Kuwait?
Ja, det finns ju sådana uppgifter och det finns ju till och med dokument som skulle tyda på att USA via Kuwait provocerade Irak till det här. Det vill säga att man let Irak... Man sa till Kuwait att stå upp nu mot Irak, gör inga eftergifter. De krävde ju då, som vi sa förut, ersättning för olja och de ville ha sina skulder efterskänkta och allt det här. Gå inte med på detta. Och de dagarna innan invasionen så avbröts förhandlingarna mellan Kuwait och Irak. Just därför att Kuwait sa nej till allting. Och detta skulle, menar då en del, vara ett råd från USA, så att säga, att Kuwait provocerade Irak till det här. Och det visst kan det vara sant. Det finns ju som sagt till och med dokument som skulle tyda på att det var på det sättet.
Varför skulle USA då i detta läge plötsligt ha ett så starkt intresse av att krossa Irak och Saddam Hussein när man under många år har mer eller mindre stött honom, framförallt i kriget mot Iran då?
Ja, det skulle ju bero på de hot då som kom i samband med det här mot Kuwait, alltså. Att han hotade Kuwait om han inte fick de här pengarna och så skulle han kunna gå i krig, och då skulle de som tror på detta helt och fullt skulle då USA vilja testa detta, alltså. Han skulle alltså vilja låta honom försöka, och i så fall så har vi chansen att bli av med honom. Och då skulle man alltså ha provocerat honom. Men om detta är sant har jag i alla fall inte jag någon aning om. Men det finns ju de som tror det. Du till exempel, tror jag.
Ja, kanske att även här om de här informationen som om provokationen, det fanns i arabvärlden. Det kunde man snackade om det mycket öppet. Och det är konstigt att det kom så lite om det i den västerländska pressen.
Man pratade öppet i arabvärlden om att Irak tvingades att, eller provocerades att göra...
Ska tvingas. Mm. Man planerade att bli av med den här regimen. Man försökte med alla medel, och så irakierna var mest rädda om det här. Men de gick ut och sa det, att nu är de efter oss här. Och det är kontinuerligt, man såg det i pressen, man snackade med diplomater, med journalister och så, det kom fram. Och så det kom ingenting om det i västerländsk press, och nu plötsligt, vet du. Så då kom den här provokationen, och så situationen bara förvärrades, så det kom ingenting. Men det finns också en aspekt som inte har kommit här i det här sammanhanget. Det har kommit i skymundan lite grann här, att nu har man snackat om att kanske vi behöver krig rent ekonomiskt. Och nu när man tittar en vecka efter kriget, vi har oljepriserna som man sitter och räknar att de har kommit kanske till 10-12 dollar.
Man, de har sjunkit alltså till följd av
kriget? Ja, till följd av den här situationen. Och det är billigare än förra krisen. Det ska vi lägga märke till. Sen att börserna runt omkring i världen, de har kommit upp. Affärerna är stora. Sen räntorna, bland annat idag tror jag i Sverige att de har gått ner igen. Och sen man har från amerikansk sida provat massa nya vapen, vet man. Så kanske kan man marknadsföra dem till nästa tredje land. Och...
Det är vad vi vet sedan gammalt är att krig lönar sig åtminstone rent ekonomiskt.
Ja, men det är det som är synd att det kommer så lite information, så lite debatt om det här. Det jag menar, det här ekonomin och krig och det är inte det här, jag menar, jag har hemskt svårt att tro att Bush är någon sorts frihetsräddare när han går och upp med ett pekfingrat och vad Libyans Gaddafi ska göra och vad Noriega ska göra och där, vad den andra. Jag har mycket svårt att tro att det är friheten. Det är mycket mer ekonomin och det får man belysa lite mer. Det...
Mm. Jag kan inte säga att han försvarar demokratin heller precis.
Det är bra att du har sagt det.
En sista ska vi försöka hinna med och här kommer den.
Hur de har tänkt sig att de ska få slut på detta krig. Vem är de tror ska få börja ta slut på kriget? Är det USA eller är det Irak?
Ja, jag undrar, för att uppnå vapenvila där nere i den där regionen, finns det något annat som kan hända eller inträffa än att Irak drar sig ur Kuwait? Finns det några som helst andra initiativ som Irak eller Saddam Hussein eller något annat land kan ta för att få åtminstone eldupphör i den där regionen och börja prata om saken igen?
Bosse, vad är det som kan få stopp på kriget?
Ja, tyvärr tror jag att den här frågan har rätt. Det finns inte mycket annat än att Saddam Hussein drar sig tillbaka från Kuwait. Det kommer naturligtvis att tas olika initiativ här från olika håll för att försöka få någon slags vapenvila. Men ska man få FN att komma med på denna vapenvila, rätt sagt FNs säkerhetsråd, det tror jag inte går, därför att där finns ju alla de här, de har en gång fattat det här beslutet om som har lett till kriget, och de lär inte vilja ha någon paus i det här, för att då skulle det skulle kunna spela Saddam Hussein i händerna. De vill fortsätta tills han lämnar Kuwait eller avgår eller kapitulerar eller vad det nu ska hända.
Tyvärr. Samir, tror du också så att det är enda möjligheten att...
Nej, jag tror faktiskt att det borde finnas möjlighet. Jag menar, särskilt i ett land här som Sverige som tror på kompromiss av alla sort. Man gör det dagligen på den lokala politiken. Man försöker gå ut och predika om det här i hela världen. Så jag undrar till exempel varför Sten Andersson kommer inte med ett initiativ. Åtminstone försöker samla någon grupp som man går och försöker stoppa på det här slakteri som pågår. Så många döda människor, så många barn, familjer. Kan man inte stoppa på det här och försöka hitta en politisk lösning? Jag har hemskt svårt att tro att det kan inte finnas någon annan lösning än just det här.
Eller att du vill inte tro?
Jag vill inte. Jag tror faktiskt att det finns andra orsaker än just... jag tror att det finns möjligheter. Men viljan finns inte just nu. Tiden är inte mogen.
Tack för att ni kom hit, alla tre. Vår enkla förhoppning med det här programmet var att det kanske kunde bringa lite klarhet i begreppen och göra det lite lättare att fortsätta hänga med i händelseutvecklingen. Och det lär vi få göra nu närmast i Aktuellt. 20.00 är slut för ikväll.
Men den 28 februari 1991 så blev Kuwait befriat och Irak i grunden besegrat. Hör om detta på band 70E, Erik, Arabvärlden. Den 21 mars 1991 så tecknas en dyster bild utav efterkrigets Irak.
FNs sändebud Martti Ahtisaari har alltså återvänt från ett besök i Irak, och han rapporterar inför säkerhetsrådet om de katastrofala förhållandena i landet efter kriget. Ahtisaari konstaterar att svält hotar stora delar av Iraks befolkning om inte landet snabbt får hjälp.
Martti Ahtisaari, som är undergeneralsekreterare i FN och som har sett mycket, är skakad av sin veckolånga vistelse i Irak. Ingenting vi hade sett eller läst hade förberett oss på den speciella form av förödelse som Irak drabbats av, skriver Ahtisaari. Landet var tills i januari i år ett ganska högt utvecklat samhälle. Nu har de flesta former av modernt liv förstörts. Ahtisaari tecknar för säkerhetsrådet en bild av en massiv kollaps på de flesta områden. Kriget medförde, skriver han, nästan apokalyptiska effekter på infrastrukturen. Men han betonar att han på grund av de inre oroligheterna i landet inte har kunnat resa överallt och inte heller av myndigheterna kunnat få fullständiga rapporter om läget. Det finns alldeles för lite bränsle, skriver Ahtisaari. De flesta anställda kan helt enkelt inte komma till sina arbeten. 90% av industriarbetarna i Irak arbetar inte idag och får heller ingen inkomst. Det råder så kallad hyperinflation. Priserna på vanliga basvaror har stigit med 1000% eller mer sedan i augusti. Hälsovården är i bedrövligt skick. Sopor överallt och förorenat vatten. Diarréer bland små barn är 4 gånger vanligare än förut. Mediciner har mycket svårt att nå ut till de sjukhus där de behövs. Ahtisaari skriver att om den stora skörden i juni kommer att misslyckas, och risken för det är stor på grund av brist på bränsle till skörderedskap och vattenpumpar, då kan en redan svår situation bli ännu mycket värre. Då kan det bli fråga om utbredd svält. Ahtisaari och hans grupp rekommenderar nu att säkerhetsrådet omedelbart lyfter sanktionerna på matvaror och jordbruksutrustning till Irak. Det behövs dessutom, skriver han, en omfattande mobilisering och överföring av resurser för att ta itu med den här djupa krisen. Ahtisaari slutar sin rapport. Det är utan tvekan så att Iraks folk snart kan drabbas av en ännu värre katastrof med epidemier och svält om inte omfattande livsuppehållande behov tillfredsställs. Den långa sommaren med temperaturer på ofta 45 och 50 grader är bara veckor borta. Tiden är kort, skriver FNs undergeneralsekreterare Martti Ahtisaari i sin dramatiska rapport till säkerhetsrådet. Irak, det en gång rika oljelandet, hotas nu alltså på en och samma gång av utbredd svält, epidemier och dessutom av ett politiskt sönderfall som kan leda till ett nytt Libanon. Lasse Bengtsson, New York.
President Saddam Hussein släpper lite på makten. Här är en rapport den 24 mars 1991.
Idag meddelade Bagdad-radion att president Saddam Hussein har ombildat sin regering och att han nu har tvingats släppa ifrån sig posten som premiärminister.
Den nya premiärministern heter Saddam Hamadi. Under sig som vice premiärminister får Hamadi Tareq Aziz, utrikesministern som blev väl känd i väst under perioden som ledde fram till kriget vid Persiska viken. Aziz är kristen, medan den nya premiärministern tillhör den shiitiska sekten av islam som omfattas av en majoritet av irakierna. Shiiterna har hittills varit starkt undertryckta av den sunnimuslimska minoritet som Saddam Hussein tillhör. Och det var bland shiiterna i södern som det mer än 3 veckor gamla upproret bröt ut efter Iraks nederlag i kriget. Saddam Hussein har alltså släppt ifrån sig posten som premiärminister och därmed också släppt eller tvingats släppa det totala greppet om makten i Irak. Rapporterna från Irak säger att Saddam Hussein själv undertecknade beslutet om regeringsombildningen, men det är oklart vilken ställning presidenten har idag i Irak. Utnämningen av Hamadi till premiärminister kan ses som en eftergift till oppositionen av 2 skäl. dels eftersom han tillhör den eftersatta shiitiska sekten och dels på grund av sin person och sin politiska profil. Hamadi har alltid betraktats som en reformivrare och han förespråkade till exempel kompromisser med Iran långt innan vapenvila slöts i det 8 år långa kriget mellan de båda länderna. Men regeringsombildningen i Irak signalerar inget entydigt budskap. Den mäktige inrikesministern är till exempel densamme som tidigare Saddam Husseins hårdföre kusin Ali Hassan el-Majid som utsågs till posten i samband med att revolten bröt ut. Såväl shiitiska som kurdiska källor här i Damaskus rapporterar idag om sammanstötningar i trakterna omkring Iraks huvudstad Bagdad, men detaljerna är oklara. Shiitiska och kurdiska ledare är på väg in i Irak från Syrien för att försöka ta sig söderut i Irak och samordna fickorna i den revolt som tycks ha varit mest framgångsrik i norr bland kurderna som i veckan erövrade den viktiga oljestaden Kirkuk och som nu väntar på en fruktad motoffensiv. City Nylander, Damaskus.
Den irakiska armén satte igår in attackhelikoptrar mot motståndsrörelsen i staden Basra i södra Irak. Och flera människor dödades och ett antal byggnader skadades. Det sa idag flyktingar som lyckades ta sig till USA-kontrollerade områden i Irak.
USA kommer att behålla sina styrkor i södra Irak i några månader till. Den amerikanske generalen Colin Powell, med motsvarigheten till överbefälhavare, berättar om planerna i en intervju i tidningen New York Times.